Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Podplay.
2-3. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Larm vi minns. Med mig, Tröste Brege.
Och mig, Daniel Brander. Vi jobbar som brandmän och befäl. Något som vi gjort under många år.
Under de här åren har larmklockorna ringt oräkneligt många gånger. Och vissa larm har varit särskilt minnesvärda. Och det är just de larmen vi vill dela med oss av till er.
Vi berättar varannan gång om ett larm vi varit på. Och den här veckan, Trösti, är det du som ska berätta om ett larm du minns.
Ja, precis. Det här larmet inträffade för några år sedan. Och det var en väldigt skrämmande upplevelse. Det hela började med en brand i ett radhus som sen eskalerade väldigt fort. Jag kommer berätta om den här händelsen från mitt perspektiv, så som jag minns den. Jag har även ändrat namn på platser och personer för att skydda de inblandade.
Nej, men lägg av nu. Vi äter ju där varje gång, säger Martin uppgivet. Det är en food court, Martin. Du kan äta vad du vill, säger jag retsamt. Det spelar ingen roll. Vi måste hitta ett nytt ställe, får jag som svar. Det är en varm aprildag och vi har precis samlats vid det runda köksbordet. Den dagliga diskussionen om var vi ska äta lunch är igång igen och vi har svårt att komma överens. Igen. Jag tittar på klockan och ser att den är några minuter i 12. Fan, tiden springer iväg, tänker jag. Det börjar verkligen bli dags att åka om vi ska hinna med övningen. Vi har lovat att åka över till kommunens andra brandstation och öva rökdykning med dem i eftermiddag. Men innan jag hinner be mina kollegor snabba på med beslutet börjar min bärbara radio ge ifrån sig den välbekanta larmsignalen. Vi reser oss snabbt och påbörjar vår hastiga vandring genom den långa korridoren mot omklädningsrummet och brandbilen. Medan jag skyndar mig fram läser jag på den skakiga skärmen att det brinner i ett radhus i grannkommunen och att vi måste åka dit och hjälpa till. Du, det verkar vara ett radhus, säger jag till Martin som går precis bakom mig. Hoppas att det inte går som det brukar göra, säger Martin med en dämpad röst. Om du frågar en brandman vad den tänker på när det går ett larm om en brand i ett radhus, så tror jag att en gemensam nämnare ofta är att det är bråttom. men också att vi kommer ställas inför en svår utmaning med att släcka branden. Branden har ofta börjat sprida sig på vinden innan vi kommer fram. Och det är svårt för oss att komma ifatt när branden väl fått fäste. Det går helt enkelt för fort. Att radhuslängor är en utmaning för oss har inom mitt yrke varit ett omdiskuterat ämne under hela min karriär. Vi får hoppas att den första styrkan är framme snabbt, svarar Martin. När vi kommer fram till våra skåp klär jag på med kängorna, drar upp larmbyxan och slänger larmrocken över axeln. Jag tar hjälmen i andra handen och går raskt mot brandbilen med mina tre kollegor tätt efter. Idag åker vi i en brandbil som bara är bemannad dagtid och har en grundbemanning på minst tre brandmän. Idag är vi fyra stycken. Jag, Martin, JP och Benke. Vi åker ut från brandstationen och är snabbt uppe på motorvägen. I och med att branden är belägen i grannkommunen så kommer vi behöva åka en bra bit innan vi kommer fram till adressen. Det gör heller inte saken bättre att det pågår stora vägarbeten på sträckan fram till orten vi ska till. Under tiden lyssnar vi på larmradion i bilen med spetsade öron. Det vi kan höra är larmcentralens samtal med andra brandbilar på väg till samma brand. Larmcentralen berättar att det är ett radhus som brinner och att längan är uppdelad i sju bostäder. Det ska brinna i minst en av bostäderna, kanske till och med fler, har man sagt när man ringt 112 från platsen. Fan, det låter ju inte bra att det redan börjar sprida sig mellan bostäderna, tänker jag. Den första brandbilen är ju inte ens framme. Vi fyra som åker i brandbilen har suttit tysta och lyssnat på informationen som sagts över radion. Men nu börjar vi sakta sätta på oss vår utrustning, fullt medvetna om att vi kommer få jobba när vi kommer fram. Diskussionen om lunchen, den får vänta till senare. Mycket senare. Nu kommer äntligen informationen från den första brandbilen på plats. Det är en pressad röst som pratar.
Minst två bostadsdelar brinner. Det slår ut lågor från taket på flera ställen. Ankommande styrkor anmäler sig till mig vid framkomst. Klart slut.
Befälet på plats avslutar samtalet tvärt. Han har fullt upp med branden. Nu börjar min puls gå upp lite. Och vi har minst 10 minuter kvar att köra innan vi är framme. Det känns som en evighet just nu. Men det känns ändå bra att det finns andra brandbilar som förmodligen hinner dit före oss. För det låter som att våra kollegor på plats behöver all hjälp de kan få, tänker jag. Vi åker fortfarande på motorvägen och är på väg över sista krönet innan avfarten. Då lutar sig Benke fram från baksätet och pekar ut mot framrutan. Är det där en rökpelare från branden vi ska till? Frågar han lite förvånat. Du, det verkar inte bättre, säger jag. Jag har varit i bostadsområdet vi ska till många gånger förut och vi har fortfarande några kilometer kvar att åka. Jag jobbade många år i den kommunen innan jag bytte brandstation till grannkommunen något år tidigare. Området ligger fint på en höjd och är ett av ortens större bostadsområden. Men de tidigare gångerna jag varit där har det brunnit i en lägenhet, vilket området till största delen består av. Men nu ska vi till den del av området som består av radhus istället. Det är flera rader av radhuslängor som är byggda i en backe som går ner mot vattnet. Så att vi kan se rökpelaren redan nu från motorvägen är oroväckande. Ungefär när vi svänger in på vägen som går igenom hela kvarteret kontaktar befälet vår bil på larmradio. JP tar micken och svarar att vi snart är framme. Befälet ger oss i uppgift att skydda en närliggande radhuslänga. Han vill att vi ska stanna innan vi kommer fram till infarten till adressen. Och att vi ska ta med oss utrustning för att kunna skydda ett annat radhus från branden. JP säger att han förstår uppgiften och slår snabbt upp adressen på huset vi ska skydda. Stanna där innan busshållplatsen, säger han. Vi stannar på kvarterets genomfartsled som är rätt så trafikerad. Och nu kan jag se det brinnande radhuset för första gången. Eller rättare sagt, jag ser gaven på huset. Gaven är en 7-8 meter hög gul tegelvägg. Och bakom den ser jag lågorna sticka upp många meter till. Jag plockar på mig så många slangar jag orkar från brandbilen och mina kollegor gör samma sak. När jag sedan vänder mig om ser jag att vi måste över ett staket för att komma fram till huset. Jag kastar över slangarna över staketet och sen försöker jag så graciöst som möjligt själv hoppa efter. Väl över staketet står vi på gaven av den radhuslänga vi ska skydda. Fast i andra änden. Vår länga är 4 stycken bostadsdelar som är i 1,5 plan. Den har röd träfasad med svart snedtak. Och det är nu vår uppgift att skydda den från branden i radhuset bredvid. Vi springer mot den andra änden och när vi är framme så börjar vi rulla ut våra slangar. Nu kan jag känna brandens extrema värme komma emot mig. Radhusen står väldigt tätt och vi är bara några meter från det brinnande radhuset. Utöver våra larmställ är den gula tegelväggen på det brinnande huset det enda som skyddar oss mot värmen och de stora lågorna. Jag dras långt till bilen, ropar Martin. Medan vi andra kastar ut slangarna framför radhuset. Plötsligt hör jag en röst ropa bakom mig. Rulla ut de där slangarna nu, snabbt. Det är bråttom, nästan ryter rösten. Det är befälet som vi tidigare pratat med på larmradio. Han är en kollega som varit befäl under alla mina år i yrket. Och är alltid cool som en filbunke. Men inte idag. Det är ju det vi gör, chefen, säger jag lugnt och vänder mig om. När våra blickar möts ler det stressade befälet. Förmodligen i insikt att det är en liten idé att stressa på folk som redan gör det han bett om. Jag ler tillbaka och fortsätter arbetet och strax efter har vi våra slangar på plats. Redo att gripa in om branden börjar påverka vår radhuslänga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Vi är nu flera brandstyrkor på platsen. Jag går runt tegelväggen till framsidan av huset och ser kollegorna komma springande ut från en bostadsdel som fortfarande verkar vara intakt. De försöker rädda det som räddas kan och de som bor där. Fotografier och andra saker som är oersättliga för familjerna. På planen framför radhuset står det några möbler som de förmodligen lyft ut tidigare från andra bostäder. Jag tittar upp mot Längas tak och inser direkt att det här kommer sluta illa. Det är inga personer skadade, men många familjer står nu utan ett hem. Taket är till större delen borta och snart avbryter våra kollegor sökandet efter saker i byggnaden. Andra kollegor sprutar vatten på taket, men det dämpar bara ner de värsta lågorna. Just nu är tyvärr den uppgift vi fått att skydda närliggande fastigheter den mest effektiva. Vår uppgift är inte så fartfylld som den kanske låter. Branden verkar hålla sig inom det drabbade radhuset. Vi står mest och bevakar. Då och då kommer det ut boende från Längan vi skyddar och vi gör så gott vi kan för att lugna dem. Grannarna känner varandra och de är förskräckta över hur fort allt gått i grannhuset. För bara knappt 2 timmar sedan var allt lugnt och fridfullt i kvarteret. Och nu brinner 7 hem ner till grunden i huset bredvid. Ett hus som ser ut precis som deras. En man kommer ut och säger sig känna röklukt i sin bostad. JP följer med in och kollar det. Men det är förmodligen bara rök som kommit in i huset från utsidan, förklarar han för mannen. Tiden går och vi står samlade, vända mot den gula tegelväggen. Vi står där tysta i någon minut tills jag säger: är inte det där en sån där tegelvägg som vi pratade om på utbildningen senast? Precis vad jag tänkte också, säger Martin. För några månader sedan satt vi i det stora konferensrummet på huvudkontoret. Som blivande befäl var man ofta på olika utbildningar, och på just den här utbildningen skulle vi få lära oss mer om byggnadskonstruktioner. Vi skulle få lära oss om vilka risker vi skulle titta efter när byggnader och andra konstruktioner brinner. Vi var ett 20-tal åhörare som nyfiket tittade mot den vita duken. Det var ett blandat gäng av befäl från organisationen. En del var erfarna, en del mindre erfarna och jag och några till som var under utbildning. Föreläsaren var i full fart med att visa klipp på olika hus som brann och sen rasade. De flesta klippen var från YouTube och ja, de flesta var från USA. Och snart kom det flera klipp på rasande tegelväggar. Men vad fan, tänkte jag. Har jag fått det där med tegelväggar helt om bakfoten? Jag som trodde att de stod sig bra mot brand. Hur kan man annars ens komma på tanken att bygga skorstenar av tegel? Föreläsaren stannade upp efter 3D-klippet på en rasande tegelvägg och frågade åhörarna: varför rasar de här väggarna? Det är fasadtegel, sa någon i rummet. Ja, precis, svarade föreläsaren. Och vad är då det? Jo, enkelt beskrivet så är det tegelväggar som är fastmonterade på utsidan av husets riktiga vägg. Det kan vara för utsmyckning eller av andra anledningar. Men de är alltså inte byggda för att stå upp av sig själva. Så börjar till exempel träväggen de är monterade på ge vika på grund av en brand, så kommer tegelväggen troligen att rasa till slut, berättade föreläsaren. Det där är helt klart en sån vägg, säger Benke när vi står framför den gula tegelväggen. Men då står vi ju alldeles för nära, svarar jag. Just då kommer ett befäl förbi och frågar hur det går på vår kant. Vi berättar att vi inte haft så mycket att göra och att vi inte känner att risken för spridning av branden är så stor just här. Men däremot är vi oroliga för den här tegelväggen, säger jag. Vi är oroliga att den ska rasa på grund av branden. Befälet studerar först väggen med blicken och säger sen: vi gör så här. Du och Martin går till framsidan och hjälper till att dämpa branden. JP och Benke, ni kan följa med mig till baksidan. Jag och Martin börjar dra vår slang runt husknuten till framsidan och JP och Benke försvinner till baksidan av huset. Efter att vi flyttat på oss står vi nu på längans framsida och tittar in i det brinnande infernot. Hela längan brinner nu och värmestrålningen är enorm, så vi får backa tillbaka en bit. Det finns knappt några tak kvar på någon av bostadsdelarna och på de flesta ställena ser man rakt igenom huset till baksidan. 7 familjer har förlorat sina hem och det har gått så himla fort. Det känns som att vi precis kom hit. Vi fortsätter spruta vatten på branden för att den inte ska bli för varm och börja hota husen runt omkring. Vi håller oss borta med vattenstrålen från tegelväggen och koncentrerar oss på att spruta vatten ner i mitten av huset, som det nu mer eller mindre bara är ett skelett kvar av. Vi har haft våra luftflaskor på ryggen hela tiden och Martin börjar ta av sig sitt medan jag lägger vatten på branden. Han frågar om jag är törstig eftersom det verkar finnas vatten att hämta på ledningsplatsen. Visst, om du orkar hämta vatten så kan jag dricka det, svarar jag. Martin lägger sitt luftpaket och skyddsmask i gräset och börjar gå iväg mot parkeringen där ledningsbilarna står. Jag vänder blicken mot branden när jag plötsligt hör dånet om något som ger vika. Jag tittar bort mot den gula tegelväggen och ser hur toppen vikt sig utåt och rasar ner med en enorm kraft mot marken. Resten av väggen faller ihop som ett korthus sekunden efter och ett kraftigt moln av damm och rök reser sig mot himlen. Vilken jävla tur att inte vi stod kvar där, hinner jag tänka. Men något är fel. När jag tittar bort mot Martin ser jag honom springa mot platsen där väggen rasat. Snart hör jag också höga rop komma från gaven av huset. Jag har lite svårt att se vad som händer där på grund av all rök och eld som uppstod när väggen rasade. Sen ser jag Martin titta fram runt husknuten och vinka till sig mig, samtidigt som vi hör på vår komradio att det är brandmän som fått väggen över sig. Jag släpper slangen och rusar dit. När jag kommer runt det som är kvar av gaven ser jag 2 brandmän på marken. Det ligger rykande tegelstenar överallt och de 2 brandmännen försöker stapplande ta sig upp på egna ben. Jag springer fram till den ena och hjälper honom upp. Hur är det med dig, frågar jag. Det är okej. Hjälp Hasse istället, säger han och pekar ner mot marken bakom mig. Jag vänder mig om och ser en brandman nästan helt begraven av rykande tegelstenar och han ser till synes livlös ut. Jag, Martin och några till samlas kring honom där han ligger och värmen från branden gör ont i ansiktet. Utan tegelväggen som skydd har vi nu hamnat bara några meter från branden i radhuset. Några av oss börjar kasta bort de glödheta tegelstenarna medan en kollega försöker få kontakt med honom. Han börjar plötsligt röra lite på sig när vi fått bort de sista stenarna. Det är benet, säger han och pekar neråt. Okej, vi ska hjälpa dig, Hasse, säger en kollega. Och till vår stora glädje ser vi en ambulans som tvärnitat bakom där vi parkerat vår brandbil. Vi måste flytta honom från värmen, säger Martin. Vi hjälps åt att försiktigt flytta Hasse några meter från branden. Vilket han inte uppskattar, men vi har inte mycket val. Medan kollegorna stannar hos Hasse springer jag och Martin för att hjälpa ambulanspersonalen bära deras utrustning. Och helt plötsligt befinner jag mig vid det där staketet igen. Det här staketet börjar störa mig riktigt ordentligt nu, tänker jag frustrerat. Ambulanskollegorna langar över saker till oss och jag hjälper en av dem att komma så smidigt som möjligt över staketet. Jag plockar upp en av deras sjukvårdsväskor och vi börjar springa mot platsen där Hasse ligger. När jag nästan är framme slår det mig. Jag måste meddela JP och Benke att vi är okej. De har nog hört om olyckan och är säkert oroliga för oss där på baksidan. Framme vid Hasse ger jag väskan till kollegan från ambulansen och tar upp radion. Benke, har vi kontakt?
Ja, Benke, lyssna, kom.
Svarar han. Bara så du vet så är vi okej, säger jag kort. Jag väntar inte på ett svar utan stoppar ner radion i fickan och koncentrerar mig på vad som nu behöver göras. Hasse sitter nu nästan upp men är märkbart påverkad av smärtan. Ambulanspersonalen kontrollerar honom och bestämmer sig snabbt för att de vill få in honom i ambulansen istället. Det är rökigt och bullret där vi befinner oss, så de ber oss brandmän hjälpa till att lasta honom på båren och få in honom i ambulansen. Vi lyfter försiktigt upp Hasse på båren och börjar rulla bort honom. Det blir ett tungt lyft över staketet, men vid det här laget är vi många som kan hjälpas åt. Efter att Hasse är lastad i ambulansen börjar jag och Martin gå tillbaka till vår slang. De boende i Längan som vi skyddat tidigare tittar ut och är oroliga för vår kollega. Vi försäkrar dem om att han får bra hjälp och att det är bäst att de håller sig inomhus på grund av röken som nu sprider sig utanför deras dörrar. Väl tillbaka vid slangen kommer JP och Benke tillbaka från baksidan. Vi hörde precis att det hänt en olycka vid väggen. Är ni okej? Frågar Benke. Ja, vi är okej. Lite omskakade bara, svarar jag. Det var så märkligt, för vi märkte ingenting på baksidan, säger Benke. När du skickade att ni var okej, fattade jag först ingenting. Resten av insatsen håller vi fyra ihop och branden börjar snart mattas av. Vi får order om att vi kan lämna branden inom kort för att åka tillbaka till vår brandstation. Vi bestämmer oss för att plocka upp mat på vägen hem och det blir ingen större diskussion om varifrån. Det är det ingen som orkar. Väl tillbaka på brandstationen börjar jag känna känslorna komma. Skuldkänslor som ska sitta i ett bra tag. För vi hade ju sett faran med väggen, men ändå hände en olycka. Sju familjer står nu utan ett hem och en kollega är skadad. Nej, det här var inte en bra dag på jobbet.
Jag måste börja med att fråga, hur gick det för den här kollegan?
Alltså det gick relativt bra faktiskt. Han var ju borta ett tag och hade skadat benet rätt illa, men kom tillbaka och kunde avsluta sina sista år i en pension som brandman. Så att det är bra.
Jättebra. Hur kommer det sig då att de stod just där, trots den här risken då som ni hade identifierat?
Ja, exakt. Det är ju det som egentligen var den stora frågan. För att vi tyckte ju att det var ju så uppenbart det här. Nu hade ju vi visserligen gått en utbildning liksom en kort tid innan och var väldigt på tå när det gällde just den här risken.
Ja.
Men det som egentligen händer här någonstans är ju att den risk vi ser faller lite mellan stolarna. För att så fort vi har flyttat på oss så är det väl görs det ingen ytterligare åtgärd.
Okay.
Egentligen skulle det här platsen spärras av och ingen skulle få vistas där. Och de här som då hamnar under väggen sen, de är ju tre stycken. De egentligen sammanstrålade där bara en liten kort stund för att de egentligen bara skulle växla några ord.
Ja.
Sen skulle de tillbaka till sina platser som inte var där. Så det här är ju bara en riktigt dålig timing och ja, lite otydlighet med vilka risker som fanns på den här branden.
Det här med radhus då?
Mm.
Vad är grejen med radhus?
Alltså, radhus har ju en historia som inte är så bra.
Nej.
Du vet ju själv när vi får larm om brand i radhus att vi direkt blir ju skeptiska till hur det här ska gå.
Alltså det är ju upp på tå direkt alltså.
Ja, alltså brandspridningen i radhus har ju historiskt varit gått väldigt fort.
Ja.
Det här har ju då blivit bättre skulle vi säga än om åren. Man har också gjort vissa åtgärder på olika bostadsrättsföreningar och olika liksom hyresvärdar har ju gjort förbättringar i sina radhus.
Ja.
Och det här handlar främst om vindarna. Ja. Det är där den här branden har spridit sig med den här hastigheten. Så att är man orolig så ska man kanske inte vara det, för förhoppningsvis har det blivit bättre.
Ja.
Men vi har ju haft väldigt dåliga erfarenheter från radhusbränder. Att hela längor bara brinner ner.
Ja, för det är lite skillnad här mellan radhus och lägenheter. Båda de här är ju flerfamiljshus där det bor mycket människor. Om man tänker till exempel som vi pratade om det här tidigare i 11:e våningen, det avsnittet. Just det här med att varje lägenhet är en egen brandcell. Här är det ju så att radhuset i sig, där har man olika sektioneringar på vindar om man har förbättrat dem. Det finns ju säkerligen radhus som inte har det fortfarande. Hur var det att hantera det här larmet då?
Det var verkligen en skrämmande upplevelse, det här larmet. En skadad kollega är ju den stora skräcken egentligen.
Det är ingen som vill ha det.
Nej, verkligen inte. Så att det blir ju väldigt, väldigt stressat där och då att kunna hjälpa honom och de andra två som var under de här tegelstenarna. För att när vi kommer fram där, då är det ju som att det ligger en hög av tegelstenar som bara glöder ovanpå dem.
Det är vikt och det är värme.
Verkligen. Så att de kan ju bränna sig väldigt mycket och som sagt, de har ju fått vikten på sig också. Sen är det ju själva larmet, det är ju 7 familjer som blir av med sina hem.
Ja.
Och det går väldigt fort.
Mm.
Och vi kan inte göra någonting åt det. Det är ju en mardröm för oss brandmän att komma på de här larmen. För att vi vill ju att det ska gå så bra som möjligt för alla.
Ja, det här är ju precis som du säger, det är deras hem. De har allt där.
Men det man kanske inte vet som lyssnare är ju att om det inte är personer i fara så kan ju vi hjälpa till med att rädda egendom istället.
Ja, det kan vi.
Alltså saker man som kanske har högt värde ekonomiskt eller framförallt har stora värden känslomässigt, alltså affektionsvärden. Och på den här insatsen hann man ju verkligen göra det. Så att våra kollegor hann ju bära ut jättemycket saker innan hela längan då brann ner till grunden.
Men när vi kommer på såna här bränder och någons boende har brunnit upp helt enkelt, vad händer då? Vart tar de vägen?
Det beror väldigt mycket på. Det är klart att de måste någonstans bo.
Ja.
Jag skulle nog säga att det är ju väldigt olika från fall till fall. Vilken kommun man bor i, vilken försäkring man har på sitt hem.
Just det.
Har man en hemförsäkring eller har man inte en hemförsäkring? Det är väldigt avgörande här, var man hamnar. Så att mitt tips är verkligen att skaffa en hemförsäkring. Det är lika viktigt som en brandvarnare faktiskt.
Ja, absolut. Jag har fått in lite lyssnarfrågor.
Till din privata mail då, eller?
Nej, till hej@larmeminns.se.
Skönt att höra.
Ja. Skulle jag sitta och svara på frågor på min privata mail?
Ja, men man vet ju inte med dig, Brander.
Nej, det skulle jag kunna göra också. Men du, första. Ja. Johanna skriver, om vi får en uppskattning för något vi gjort, och hur gör man det om man vill ge räddningstjänsten lite uppskattning?
Ja, men det får vi ju, verkligen. Ja. Det vanliga här är väl att vi får en tårta till brandstationen.
Det vanliga och vanliga, vet jag inte. Nej, men alltså så här.
Men vadå, vad är vanligare än det?
Ja, men alltså vi får ju klapp på axeln eller vi kan, de folk heja på oss på affären liksom. Den grejen har vi fått betydligt fler gånger än tårtor.
Alltså, om jag får utveckla det då.
Ja.
Du har helt rätt. Och det är också det som har förändrats, känner jag, över åren. Är att det har blivit lite mer som i USA, alltså som man tänker sig att det är i USA i alla fall.
Ja.
Att folk kommer fram och tackar oss för att vi gör ett bra jobb.
Som i amerikanska filmer. Som vi,
det kanske var det jag menade.
Ja.
Det har blivit mycket, mycket vanligare.
Ja.
Det var ju liksom noll bara för 10 år sedan.
Och det gillar vi ju.
Ja, verkligen. Men jag var ändå slutslag för tårtorna.
Ja, jag vet att du gillar tårtor.
Ja, det alltså, gör inte. Man får göra det.
Ja.
Hur man gör då?
Men du, det här det sjuka är att jag plockade ju faktiskt ner en katt för några år sedan.
Men katter kommer på tal ofta.
Ja. Och hon, mamman här alltså, hon tjatar ju typ om att hon ska köpa tårta. Nej, 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 alltså du behöver inte göra så. Det är inga problem. Det här, vi är glada att vi fick ner katten typ. Men hon drar iväg före brandbilen.
Ja.
Åker hon iväg, järnet. Och så dröjer en kvart. Vi har backat in brandbilen på brandstationen. Det plingar på dörren. Och hon kommer dit med en stor prinsesstårta, en stor smörgåstårta och en stor orkidé.
Ja.
Alltså liksom, det var nästan överväldigande liksom.
Ja, men det var ju väldigt,
men de var väldigt, väldigt glada,
ja,
för
att få den här katten.
Men vi, det är klart vi gillar uppskattning. Knacka på brandstationen. Och sen är det så att man har varit utsatt för någonting i en olycka liksom, och vill träffa det skiftet eller liksom de brandmännen som var där.
Just det.
Då kanske man ska ringa till brandstationen och fråga vilka som jobbar och säga att jag var med om det här. Det vore jättekul om jag kunde få träffa brandmännen.
Det kan man absolut göra.
Ja.
Och det är också vanligt att det hjälper till i återhämtande processen.
Ja.
Att få träffa oss. För vi kan ju berätta saker man kanske inte minns.
Exakt.
Eller man kanske har fastnat i något ljud man hör hela tiden och man kan inte riktigt identifiera det.
Ja.
Och så visar det sig att det är typ en av våra någonting från, som låter från våra bilar. Eller. Så det är ju väldigt bra sådär liksom för återhämtningen ibland, tror jag.
Och jobba tröstig, ja.
Då kan man med tårta.
Men jag har fått in en till fråga här.
Mm.
Och då är det kring det här med hur vi hanterar allmänheten på larm.
Alltså det här blir ju från fall till fall, som du säger.
Ja.
Det beror ju alldeles på vad vi håller på med. Vilka risker det finns för allmänheten att vara så nära som vi är. Alltså hur vi bemöter folk, skulle jag nu säga, är helt avhängt av hur stressade vi är och hur mycket vi har att göra. Jag tror att jag kan vara väldigt bestämd om jag känner att jag har inte tid med att prata med någon i allmänheten, för jag har viktigare saker. Jag kanske har brandmän in i en brand eller något, så jag måste hålla koll på istället. Men det är klart, vi försöker ju alltid vara trevliga och tillmötesgående mot allmänheten, för det är ändå de vi jobbar för. Men jag tror att ibland så kan vi kanske uppfattas som lite korta och lite stränga sådär. Men
du har oftast en orsak.
Det skulle jag faktiskt vilja påstå att det alltid har.
Och om folk vill hjälpa till,
ja,
då kommer vi absolut att säga det.
Ja,
ja tack, gör det här liksom.
Och det finns många larm där vi absolut kan ha stor nytta av allmänhetens hjälp. Jag tänker framförallt större skogsbränder, markbränder är ju sådana.
Ja.
Där vi verkligen behöver händer och fötter.
Ja.
Men då bör man fråga någon som bestämmer först.
Ja.
Inte bara knalla ut liksom.
Det handlar lite grann om försäkringar och sådana saker, ja, också.
Så att man inte försvinner och illa sig eller någonting.
Nej. Men det här med att vi står och hänger vid brandbilen ibland då? Ibland kan det se ut som att när det brinner i en lägenhet och det står fyra brandmän bakom en brandbil och inte gör någonting liksom.
Ja, det kan ju såklart bero på många saker. Oftast handlar det om att just de brandmän inte är ännu insatta i insatsen.
Ja.
Och då vill man inte ha dem springande runt och göra en massa andra saker. Så då är det bättre att placera dem på en plats så att man vet var de finns.
Mm.
Så det är väl egentligen sådana saker handlar om, att det är organisatoriska lösningar liksom.
Ja. De kanske inte behövs alls.
Nej.
Man kanske har dem som en taktisk resurs.
Ja. De kanske till och med är tänkta att kunna användas till ett annat larm.
Ja.
För att det är så ansträngt i området man befinner sig.
Du har lyssnat på Larm i Minns, en brandmans verklighet.
Producent och klippare David Dava Persson.
Medproducent och manusförfattare Malin Brege.
Ljudläggning och efterbearbetning Mats Liljenberg. Den här säsongen släpper vi ett nytt avsnitt varje tisdag.
Följ oss i poddplay-appen eller där du hittar dina poddar helt enkelt.
Har du frågor som du vill skicka in till oss, så är du välkommen att göra det till hej@larmviminns.se. Och följ oss i sociala medier. Där heter vi Larm vi minns och finns på Facebook och Instagram. I nästa veckas avsnitt av Larm vi minns.
Sjukvårdspersonal hit nu, ropar Nils. När vi kommer fram och ser in i skåpet blir jag chockad. Jag har försökt att ställa mig in på vad som väntade, men detta hade jag aldrig kunnat föreställa mig. Klart slut.
Podplay, en del av Power Media.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinis.
I'm Kayla Itzinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you, awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.